Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann-Sanne Lindgren. Nu sitter jag i studion igen med en person som ni har hört här på Slingan under 3 veckor som heter Zubeyde
Demirösh.
Och du har berättat väldigt öppet om hur din uppväxt var i Tyresö. Ja, du kan berätta väldigt kort vad du sa i andra programmet så att alla vet, de som inte hörde det, vad det handlar om.
Jag berättade kort om att jag är född och uppvuxen i Tyresö kommun.
Och att du älskar
Tyresö. Jag älskar Tyresö kommun. Kommer bo här för gott. Jag berättade också om min uppväxt i hur det är att leva ett dubbelliv. Ett liv för att leva upp till de svenska förväntningarna från det svenska samhället. Och ett liv som också utgick väldigt mycket ifrån att leva under i en hederskontext. Och för er som inte har lyssnat tidigare och som inte känner till, så har debatten varit väldigt aktiv i Sverige efter mordet på Fadime Sahindal, en kurdisk flicka från Turkiet som blev mördad av sin pappa.
Mm. Och du är inte kurd, utan du är...
Jag är turk.
Du är turk, precis.
Och jag vill bara...
Var någonstans i Turkiet, om man nu tittar på Turkiet, de som har varit där, det är väldigt många svenskar som har varit där. Var någonstans fanns
vi
den här byn som...
Vi är från en by som är en timme från Ankara, huvudstaden.
Just det.
Och 1,5 timme från den religiösa staden Konya. Och jag vill också bara i det här programmet också, eftersom du frågade mig, du är inte kurd, så vill jag tala om att den här hedersdebatten, alltså, som går i Sverige, har också under tidigare år gett en väldigt fel vinkling av problematiken, om att det skulle vara muslimer och kurder som lever efter dessa förtryckande mekanismer. Men jag kan säga, efter dessa 15 år som jag har jobbat och den gruppen som jag har mött, och för att inte stigmatisera dessa två grupper, så vill jag tala om att det här med hedersproblematiken handlar inte bara om islam eller kurder, utan det här är ett förtryck som kommer från patriarkala värderingar.
Ja, som vi även haft i Sverige, det diskuterade vi lite grann i förra programmet också.
Där vi diskuterar, man kan säga våld i nära relationer. Men det viktiga är att förstå att det här våldet utövas på ett annat sätt och det finns andra mekanismer som ligger till grund. Mm. Jag vill också bara säga att det jag ville säga då, det är att det finns väldigt många grupper från Asien, Afrika, Mellanöstern. Det finns olika religionstillhörigheter, alltså kristna, muslimer, hinduer. Vi talar inte om romer, men romer är enligt mig också, lever i en hederskultur. Mm. Och det är väldigt viktigt att förstå det här, för det kommer att öka vår kunskap.
Du, om vi pratar inte om det förra programmet, men man säger så här, hederskultur, så låter det som en väldigt positiv sak. Man pratar om heder som ett positivt begrepp. Är det verkligen ett bra ord för den kulturen?
Absolut inte. Nej. Och jag kan säga att idag är jag en av dem som också vill få bort det här begreppet. Men då måste jag också berätta hur det här begreppet kom till. Ja. För att när vi startade... Vi som då har jobbat, eller som jobbar med den här problematiken, blev väldigt starkt ifrågasatta och kritiserade av andra kvinnojourer som jobbar emot våld i nära relationer.
Vet du vad, vi ska bara återknyta lite grann så att alla vet vem det är. Du själv bodde i Tyresö. Du själv gick på Nybla skola och när du var 15 år blev du bortgift. Där vi slutade förra programmet.
Yeah.
Men du har gjort en fantastisk resa ändå.
Ja.
Jag skulle gärna vilja att du berättar lite mer om ditt öde. För att när du som 15-åring åkte på sommarlov till Turkiet, så kom du tillbaka med din... Blev du bortgift?
Ja, jag kom tillbaka.
Och idag har du i alla fall, kan vi tala om för lyssnarna, så jobbar du med de här frågorna. Är utbildad socionom.
Ja.
Och du jobbar på Fryshuset.
Ja.
Och vad kallas det här projektet på Fryshuset?
Elektra. Och sen så skulle jag vilja tillägga en sak till som kanske inte kommer att ta så mycket plats här i det här programmet. Men jag har också uppfyllt en dröm och startat upp ett boende för flickor med hedersproblematik.
Det ska vi se om vi kan hinna med också. Nu får du berätta, för jag tror att alla som... För vi vill att alla hoppas stanna kvar. Vad hände med Zubeyde efter sommaren? Det här året när du var 15 år, för du var ju inte ens vuxen.
Jag kom tillbaka som en gift kvinna och väldigt många lärare och vänner blev jättechockade. Jag själv var väldigt chockad, för det var ingenting som jag hade tänkt mig.
Han var 23 år då?
Han var 23 år och han kom till Sverige. Det som hände då, det var att jag hade sökt till ett gymnasieskola i Östermalm. Jag kom in där. Och en viktig sak som jag måste lyfta upp apropå hur det var att komma tillbaka som gift och ändå bara vara 15 år. När jag kom tillbaka till den skolan Först, det största problemet som jag upplevde var att jag kände att jag inte passade in där, eftersom det var väldigt mycket klasskillnader och väldigt mycket etniskt svenska barn som...
Ja. Var det så att man kunde välja vilken skola som helst på den tiden?
Jag valde en utbildning som bara då fanns där. Aha, Handelslinjen hette det.
Handelslinjen.
Och jag kom in där och när jag kom in där så kände jag först att jag inte passade in. Sen kom jag också dessutom tillbaka med ett jättestort trauma att bli bortgift med en man som jag själv inte hade valt. Jag ville inte gifta mig.
Nej, hur blev det då? Liksom, berätta konkret, hur var det nere i Turkiet när du plötsligt förstod att du blev gift? Förstod du egentligen hela grejen? Alltså, vart du ledsen? Hur funkar den?
Jag skulle nog vilja säga så här att jag skulle nog inte vilja gå in så mycket på detaljerna. Nej. Av respekt för mina nära. Och,
för du har barn tillsammans,
ja, med din man. Saken är den i alla fall att jag kan ju bara förklara så här att jag blev bortgift och allting från att den friaren då kom hem till mig, skickade hem sina föräldrar till att jag stod brud hemma hos dem. Tog 2 veckor. Jag ville inte. Jag kan säga så här att en flickas största dröm är ju hennes bröllop. För mig var det 3 dygn som jag bara satt och grät. För att jag ville inte gifta mig.
Nej.
Men det var väldigt mycket påtryckningar. Och det var väldigt mycket skuldkänslor.
Ja, från fästman då, eller han som du tvingades gifta dig med, ville han gifta sig?
Han ville gifta sig.
Ja.
Och när jag då... jag var väldigt ung och jag visste inte, precis som jag sa tidigare, jag hade ingen kunskap om vad som händer mellan en man och kvinna. Alltså, med tanke på att jag också levde väldigt begränsat och jag heller inte fick delta i sexualundervisningarna. Vilket ledde till att jag hade ångest.
Mm.
Och jag kan säga att, så här kan jag säga utifrån min yrkesroll, att... den första bröllopsnatten, alltså den bröllopsnatten för många flickor är den största mardrömmen.
Ja,
för att vi pratar väldigt mycket om våldtäkter.
Mm.
Och samtidigt blir man oerhört kränkt. I vissa länder, i vissa kontexter, samhällen, lever man fortfarande starkt efter att visa upp det här blodfläckade lakanet.
Mm.
Till en grupp människor som sitter utanför och väntar.
Mm, för att visa upp att,
för att visa upp att man är oskuld. Och det är liksom det här renbarhetstänket, ja, som finns.
Mm.
Och sen så tar man rollen som den nya bruden i den här familjen. Som ska passa upp på sina svärföräldrar och alla. Och det är en sak som också är väldigt liksom, det här med skuld och skam, det sitter i våran kropp.
Mm. Men det du berättar nu bara som intressant. Jag intervjuade min far faktiskt om hans mamma och mormor och hela. Alltså de berättar egentligen samma historier. Yeah. Fast det här är början av 1900-talet i Sverige. Yeah. Hur man liksom, man blev med barn och sen tvingades man gifta sig. Och sen, alltså, det var ju inte så många kvinnor som valde sina män heller här i Sverige.
Nej.
Så att vi har ju också haft någon motsvarande hederskultur. Så
Och det är jätteviktigt att lyfta upp det här.
Ja.
För att många glömmer sin egen svenska historia. Det är viktigt att se det. Jag kan bara på ett skämtsamt sätt också säga att idag i mitt jobb på Elektra så jobbar ju vi väldigt mycket med aktivism. Våra ungdomar är väldigt mycket, vi är aktivister. Det här med Sharaf-modellen som jag pratade i tidigare program, som är ett förebyggande och förändringsarbete som vi jobbar med väldigt mycket med ungdomar ute i dessa segregerade områden som lever kanske efter dessa hederskontextens förtryckande mekanismer. Vi jobbar för mänskliga rättigheter och demokrati. Det var faktiskt en kollega som sa till mig att Subeide, hon var etnisk svensk. Vet du, sa hon, jag gör en liknelse med er kamp med 40-talisterna. När kvinnorna i Sverige gick upp för att kämpa för kvinnors rättigheter.
Ja,
det är den kampen vi för i en hederskontext
det
idag.
Det måste nog alla kvinnor, alltså alla kulturer, gå igenom den fasen.
Ja.
Och det släpps, man släpper inte från sig makt frivilligt. För det är en maktkultur också.
Ja.
För jag tycker hederskultur är ett väldigt konstigt namn. För mig är en makt... en manlig maktkultur.
Ja. Och för att komma då tillbaka, för att jag har en förmåga att gå sidospår, för att knyta säcken då till din fråga, det här med hederskultur. Ja, vi blev ifrågasatta av de här kvinnorörelserna som kämpade liksom emot våld och förtryck, eller våld i nära relationer. Och där de kritiserade oss väldigt starkt, vi som jobbade liksom emot våld och förtryck i heders namn. Varför vi hade ett behov av att gå ut i media och gå ut i samhället och säga att det här är hedersrelaterat våld och förtryck. Och inte bara säga att det här är våld som begås mot kvinnor. Och jag respekterar dem och till skillnad från många andra så säger jag att det här kommer från patriarkala värderingar, det är sant.
Mm.
Men vi insåg också ganska tidigt när vi mötte dessa utsatta unga flickor från den här hederskontexten, om jag får säga det så, så insåg vi att det var väldigt svårt att gå in med rätt resurser och bemöta dem. Eftersom vi i Sverige idag har väldigt mycket riktlinjer och ett förhållningssätt som utgår från väldigt mycket svenska värderingar.
Jag tror inte att, alltså, det pratade vi i förra programmet, jag tror inte lärarna på Nybla skola förstod vad du blev utsatt för.
Yeah.
Och jag tror att det var inte först det här med mordet på Fadime och sen Pela.
Ja, Pela. Ja,
de här morden skedde som man började diskutera. Det var då man fick upp ögonen. Innan dess fanns det ju.
Nej.
Vi pratade inte om det.
Det fanns, men vi hade inte den kunskapen. Och det var inte många som gick ut i media. Och så det blev liksom inte synligt.
Och sen blev hon mördad faktiskt. När hon gick ut, för hon var också socionom.
Hon studerade till att bli socionom.
Hon ville också bli socionom.
Ja. Men det jag vill lyfta upp då här i den här debatten. Det är också att det som var viktigt då. Det är att vi alla vet att i Sverige sätts det inte heller in rätt resurser om man inte diagnostiserar ett problemområde.
Nej.
Jag brukar ge exempel som det här med kärringsjukan som idag har fått en diagnos som kallas för fibromyalgi på ett mycket finare språk. Först när diagnosen sattes och det sattes ett namn så har man ju också börjat göra forskningar, satsa pengar.
Ja.
Och det kan man ju diskutera också hur mycket pengar. Men det har i alla fall gjorts någonting. Alltså man har liksom gjort en insats och det är samma sak. Även om jag håller med dig Ann att på den tiden 1988 på min tid så hade man inte kunskapen. Men jag tänker också att det är viktigt att inte glömma att efter mordet på Fadime så har vi också haft väldigt mycket medial uppmärksamhet på socialtjänster och kommuner som har brustit i agerandet. Mm. Trots att man har då satt det här namnet och etiketten hedersrelaterat våld och förtryck.
Ja,
för det var det som var viktigt för oss aktörer som mötte dessa unga flickor. Det var väldigt problematiskt för att ni vet att i Sverige, om man då ska titta på socialtjänstlagen, när man ska gå in och göra ett omhändertagande av ett barn som är under 18 år, lagen om vård av unga, så är det väldigt viktigt att det finns väldigt starka kriterier för att kunna göra det. Och när man då startar en utredning så har man också inom socialtjänsten riktlinjer. Jag kan ge ett exempel. Till exempel om vi tar en 16-årig flicka eller 17-årig etnisk svensk flicka som har föräldrar som missbrukar. Om man då får en anmälan om att barnet lever under bristfälliga förhållanden där det inte finns en god omvårdnad på grund av föräldrarnas missbruk. Då är socialtjänsten tvungen att gå in och starta en utredning.
Just det.
Och det man gör då i dessa fall kanske, det är att man då tar barnet från föräldrarna och placerar någonstans.
Just det.
Och under tiden kanske man erbjuder föräldrarna behandling och vård. Det man gör då först, det är att man tittar då, för att då kommer någonting upp som heter barnets bästa. För att man anser att barnet
ska stå i centrum.
Ska stå i centrum och man vet att separationer är väldigt jobbiga för ett litet barn. Därför försöker man titta i barnets nätverk, i familjens nätverk. Finns det några trygga vuxna människor som barnet kan bo hos under tiden familjen får behandling?
Det är en jättebra idé.
Det är en jättegod idé.
Mm.
Och
vad händer då om man gör det?
Ja,
om man då blir utsatt
vi har haft ett fall där en 17-årig flicka med en hedersproblematik söker hjälp från socialtjänsten. Där hon säger att hon farar för sitt liv för hon har förlorat sin oskuld.
Mm.
Det planeras en semester på sommarlovet där hon kommer att bli bortgift med en kusin som hon har varit bortförlovad till. Hon är jätteorolig för att det kommer att komma fram att hon inte är oskuld. Hon söker hjälp från socialtjänsten. Och socialtjänsten är ju tvungen att ta den här flickans ord på allvar. Startar en utredning. Har samma förhållningssätt. Tittar vem finns i flickans nätverk. Och det man kommer fram till att det finns en farbror. Som man skulle kunna kanske placera flickan hos under tiden. Man fortsätter med utredningen.
När den här historien.
Det här är ett x antal år sedan. Ja. Och den här flickan då. Det som händer är att hon får höra det här. Och går upp i tak och säger. Att det här funkar inte.
Nej.
För att han är en i familjen.
Han är, del av
han är en del av våra familj.
Ja.
Socialtjänsten tar in den här farbror på en intervju. Det är två socialsekreterare som intervjuar honom. Men konstaterar att den här farbrorn har ändå integrerats och liksom delar inte dessa åsikter som familjen. Man tar ett beslut om att flickan ska bo hos farbrorn. När flickan får veta om det här så rymmer hon. För hon inser att det svenska samhället, socialtjänsten, kommer inte kunna skydda
nej,
mig.
Nej.
Men vad händer eftersom den här flickan under 18 år? Mm. Man efterlyser henne med polisens hjälp. Mm. Så hittar man henne och placerar den här flickan hos den här farbrorn. Efter en vecka blir hon mördad. Är hon död?
Mm.
Och det här är inte första exemplet. Vi har väldigt många sådana levande exempel. Mm. Där
du får fråga så här. Jag blir så fan fascinerad. Du berättar om det här. Du har inte varit rädd. Alltså hur kan du gå, alltså, om du berättar om det här, varför är du inte rädd?
För att jag sa det att, i det tidigare programmet, ja, att det finns, jag brukar säga så här, att en hederskultur, jag vill egentligen komma bort från kultur, det är därför jag säger kontext.
Mm.
För att jag vill också, innan jag går vidare till den här frågan, bara tala om att hederskultur är ett ord som måste bort.
Ja, jag tycker också.
Men det var viktigt på den tiden,
ja,
för att kunna göra skillnad på, ja, hur vi ska agera.
Det lät som ett positivt ord.
Nej, det är det inte.
Men det lät då som ett positivt ord.
Ja,
men och det var, jag tror att det var liksom sån här, att man ville på något sätt snällt säga att det låter inte så dåligt med en hederskultur.
Men det är jättefel. Även för oss som kommer ifrån den kulturen, exakt, då, eller, ja, kontexten. Vi tyckte inte att det var ett fint, ja, begrepp redan då.
Nej, nej.
Men vi insåg vikten av att hålla kvar det begreppet. Var ju för att med den... För,
då skulle folk kunna förstå vad det,
ja,
handlar om.
Framför allt yrkesverksamma, framförallt, ja, socialtjänst, framförallt polis,
mm,
som ska gå in och skydda dessa flickor, måste förstå att när vi får in ett ärende som är kopplat till något som kallas för hederskultur,
ja,
så måste vi tänka om. Men, för att det är viktigt, vi får, mm, inte glömma att förövarna är ju familjen.
Ja.
Då kan inte vi leva efter den goda tanken om att barnets bästa är familjen.
Nej, precis.
Förstår du?
Tycker att socialtjänsten idag kan det här bättre? Håller de på att lära sig?
Jag kan säga så här då, eftersom jag också är uppdaterad internationellt,
ja,
i debatter och diskussioner kring den här debatten, är ju att vi har ju kommit längre, men det är fortfarande långsamt. Det finns en feghet i Sverige,
ja,
i att diskutera och att agera i dessa frågor som rör hedersrelaterat, mm, våld och förtryck.
Men,
till skillnad från Norge som har kommit mycket, mycket längre.
Okay. Tror inte du också att det är så här, du kan ju säga de här sakerna därför att du kommer därifrån. Jag kan ju inte sitta och säga, alltså, min dotter jobbar också som socialsekreterare. Hon har blont hår. Det är väldigt svårt att sitta då som blåögd svensk och säga massa saker. För du säger det utifrån att du vet vad du pratar om.
Men vet du, Ann,
ja,
där vill jag faktiskt stoppa dig och, ja, säga att lite frustration ökar hos mig nu.
Ja.
Och det är,
ja,
för att, och det är för, ja, att jag förstår att det är svårare, att det är mer problematiskt för en etnisk svensk att prata om det här. För då kommer ju hon bli kallad för rasist.
Exakt så.
Men ska min feghet,
jag vet,
ta över att jag blundar och sviker att lyfta upp debatten?
Jag håller helt med.
För att, jag vill bara tala om, för nu kommer jag gå in väldigt personligt.
Mm.
Jag var inom landstinget och träffade en sköterska. Och när hon började fråga mig, jag gick dit privat då för att jag, mm, hade lite problem,
mm,
med min hälsa. Och då så, när hon får höra att jag är socionom och jobbar med de här frågorna, så säger hon, men gud vad bra, vilket fantastiskt jobb du har.
Ja.
Hon sa samma sak. Hon sa, vet du Subeide, jag möter massvis av kvinnor. Jag vet att de är hedersförtryckta, men jag vågar inte säga någonting för att jag blir kallad för att bli kallad för rasist. Och jag tycker att du är så stark och människor som du behövs.
Mm.
Och det är lättare för dig som invandrare att kunna lyfta upp.
Mm. Och
då tittade jag på henne. Och jag bara tittade och så sa jag, vet du vad, sa jag. Jag måste säga att min respekt för dig försvinner just nu, sa jag. Och det är väldigt starka ord.
Ja.
För att, vad vet du om vad jag har fått uppleva.
Nej.
Som invandrare, jag har blivit mordhotad.
Ja, men det här
jag har blivit utkickad från min släkt.
Ja.
Jag har fått stämpeln hora.
Ja.
Jag har haft människor, landsmän, som har spottat mig i ansiktet.
Du har så mycket mer förlorat.
Jag har jag har gått in med mitt liv för ja. Någonting som heter mänskliga rättigheter. Ja, individers rätt. Rättigheter. I det här landet så säger vi att vi jobbar för mänskliga rättigheter. Vi är så snabba på att kritisera, ta på oss glasögon och kritisera och ifrågasätta länder som Afghanistan, Pakistan. Ja, ja, ja. Men vänd spegeln tillbaka till det svenska välfärdssamhället som fegar, som tar emot och accepterar papper där föräldrarna säger att mitt barn får inte delta i sexualundervisningen, simundervisningen, religionsundervisningen. Vi har en obligatorisk läroplan i Sverige. När ska vi sluta fega?
Jag tycker du är så jäkla bra, måste jag säga. Alltså, kan vi inte gå tillbaka till din historia? Bara för att, hur lyckades du när du kom tillbaka som 15-årig gift? Hur lyckades du gå hela den här vägen? Hur klarade din man sig när han kom till Sverige som inte kunde svenska? Bodde ni hemma hos era föräldrar? Frigöra dig?
I början så bodde jag hos mina föräldrar. För jag hade ju ingen inkomst. Jag pluggade på Östermalm då. En händelse, du vet, i mitt liv, jag brukar säga att det är som en film. Det finns vissa scener som bara har etsat sig in. Och en scen är från Östermalms gymnasium. När jag då, vid ett tillfälle, vi ska ut på någon utflykt. Och läraren då, eftersom vi är minderåriga, vill att målsman, en vårdnadshavare, ska skriva under. Jag får jätteont i magen under den lektionen och väntar in läraren tills alla klasskamrater har gått ut. För att gå fram till han och säga att, vet du, är det okej att jag får skriva under den här lappen själv? För att jag är gift. Mina föräldrar är inte de som är vårdnadshavare längre för mig. Det är min man. De finns inte. Det han gör då, han tittar på mig och säger, men då får du be din man skriva under. Och jag kände mig så otroligt kränkt. Och ett svek från den lärarens sida. Jag insåg att jag vill inte gå kvar i den här skolan. Jag passar inte in här. Så jag slutade. Blev tvungen att jobba för att försörja min man. För han hade ingen inkomst. Han kom ju in liksom i SFI. Och, som alla andra invandrare. In i SFI.
Här
i Tyresö. Och sen så fick vi en lägenhet i alla fall. Vi kom ifrån mina föräldrar. Och jag blev tvungen att jobba. Precis som han. Och sen så var jag tvungen att avsluta mina studier. Och det var min dröm. Och jag är en människa som tror. Har en förhållningssätt. Som säger, alltså där jag tror att hoppet. Är det sista som överger människokroppen. Och mitt hopp försvann inte. Utan min dröm var att fortsätta studera. Och jag insåg då. Att jag måste läsa in gymnasiet. Och nu ska ni få höra. Två fantastiska människor. Som jag tackar så innerst inne från mitt hjärta. Om de lyssnar så vill jag bara säga att tack vare er så har jag kommit dit jag är. Ebba Treskelin.
Just det, på C3L.
C3L. Våra vägar korsades. Hon var rektor en gång i tiden i Nypkärskolan, kommer jag ihåg.
Ja, det kanske hon var. Hon var
en kort period. Ja. Och jag kände till henne redan då. Och Agneta Hallbäck, syokonsulent på Nyboda, som sen blev rektor på Komvux. Men Agneta Hallbäck och Ebba Treskelin, två fantastiska kvinnor som såg mig. Agneta Hallbäck var den som stöttade mig till studier, att hålla kvar mina drömmar. Alla de tillfällen jag kom in i hennes rum så var det enda gången jag kände att jag mådde bra. För att hon hjälpte mig, hon visade mig vägar, vilka möjligheter som fanns.
Och
hon...
Du gick på Komvux alltså?
Nej, jag gick på Nyboda.
Alltså på Nyboda, ja.
Varje gång hon såg mig i korridoren så kunde hon bara ge mig en blick eller bara en klapp på axeln och säga så blir det. Jag tror på dig, du kommer komma långt. Hon hjälpte mig att i den här djungeln för att söka gymnasium. Det var hon som hjälpte mig. Sen efter då jag blev bortgift och blev tvungen att sluta på Östermalms gymnasium och för att kunna försörja mig och min man, alltså jag var tvungen att ta ett jobb, så gav jag aldrig upp drömmen om att studera. Och jag sökte mig till C3L och där träffade jag Ebba Treskelin igen. Och jag berättade för henne om mitt liv. Och hon tog sig tid att lyssna. Jag blir jätteberörd, jag kommer börja gråta nu när jag tänker på de stunderna när jag satt med Ebba Treskelin. Under den perioden jag träffade Ebba Treskelin så... Hon hjälpte mig att komma in på Komvux för att läsa in min gymnasiekompetens.
Nu blir du ledsen.
Jag blir jätteledsen. Och hon tog kontakt med Arbetsförmedlingen och skrev ett intyg. Hur viktigt det var för mig, för då fanns det ett stöd så att jag slapp ta så mycket studielån. Eftersom jag ville inte att det skulle bli ett skäl för min man att säga att jag inte kunde studera.
Just det.
Tack vare Ebba Triskelin kunde jag fullfölja 3 år på komvux och läsa min gymnasiekompetens. Jag läste då 3 år ekonomisk utbildning. Men alla de gångerna när skolan var stängd eller efter lektionstid så såg jag alltid ett upplyst rum där en stark kvinna kämpade för skolan, för alla dessa elever. På sina lovdagar, på sina helgdagar. Och när jag kom in, fast hon hade så mycket arbetsuppgifter, kunde jag sitta och gråta och hon kramade om mig.
Det var hon som skapade sig.
Och stöttade mig. Hon är en fantastisk kvinna.
Mm. Har du kontakt med henne någonting? Eller med Agneta?
Inte så mycket. Ibland träffar jag Agneta alltså, när jag är på C3L. För nu jobbar jag med att hjälpa andra flickor.
Just det.
Och då möter jag Agneta i vissa sammanhang. Men Ebba har jag bara sett på ibland i kommunen. Alltså, vi bor ju också i samma kommun. Men den kvinnan var fantastisk och tack vare dem också får jag inte glömma väldigt många lärare från komvux som skrev rekommendationsbrev som hjälpte mig in på socionomlinjen.
Du kunde alltså, du pluggade under den här perioden, du jobbade lite grann för att försörja din familj, din man fick jobb eller?
Ja, min man började jobba och jag pluggade in 3 år ekonomisk utbildning och jag fick ju det här bidraget så att jag kunde också komma in med en försörjning. Och sen så efter de här 3 åren så jag fick mitt första barn och jag kämpade.
Hur gammal var du när du fick ditt första barn?
Jag var 17 år och skulle fylla 18 och så fick jag min son, äldsta son. Och efter att jag hade gjort klart min utbildning då så gick det några år och jag, min dröm var att komma in på socionomlinjen.
Mm.
För att jag visste redan som liten vad det är för kamp jag var tvungen att föra. Och jag försökte i 6 år att komma in på socialhögskolan. Men det jag fick veta då, det var att jag låg på 365 plats som reserv. Med andra ord, jag skulle aldrig få en chans att komma in. För det var väldigt höga antagningspoäng. Jag träffade återigen en fantastisk kvinna, Maj-Britt Danielsson, studievägledare på socialhögskolan. Berättade min historia och berättade varför det var så viktigt för mig, till vilket pris som helst, att komma in på socialhögskolan. För att jag skulle vara med det svenska samhället och bygga broar.
Det är fantastiskt.
Och vara en länk.
Vad starkt du har.
Och vara en länk för att hjälpa alla dessa unga flickor som behövde utbildning för att kunna förändra sina liv. Och hjälp från det svenska samhället. Och jag, då sa han till mig, Subeide, det finns en annan punkt. Andra skäl. Sätt dig ner och skriv ner varför det är så viktigt. Och på vilket sätt du kan bidra. Vad du kan bidra till det svenska samhället i den här frågan. Och då hade vi fortfarande ingen kunskap om hedersrelaterat våld. Mordet på Fadima hade inte ägt rum då. Jag satt och skrev ett 10-sidigt långt brev. Till Högskoleverket där jag förklarade min kamp. Som jag hade bedrivit i tysthet under alla dessa år i kommunen när jag har hjälpt den äldre generationen kvinnor att vara med och i mötena med socialtjänsten och andra myndighetsinstanser där jag fungerat som tolk och sett också hur det är att sitta på andra sidan av bordet bakom, alltså mittemot makten och hur många gånger dessa kvinnor har fått höra från socialtjänsten att vi lever i Sverige, du har ett val, du behöver inte acceptera. Och jag insåg då, Gud, vad, vilka långa avstånd.
De vet inte vad de pratade om.
De visste inte vad de pratade om. Sen Ebba Treskelin, Agneta Hallbäck, alla människor som hade kommit min väg, lärare från komvux, från grundskolan, läkare som hade träffat, psykologer, alla skrev rekommendationsbrev
som uppmuntrade dig.
Och jag kom in.
Du kom in
på socialhögskolan. Kan det ha varit 99.
Hur gammal var du då?
1999 kom jag in tror jag, på socialhögskolan. Och då var jag
27 år.
Jag tror jag var 27 år.
Och då hade du många barn då?
Då hade jag 3 barn.
Du 3 barn och kom in på
socialhögskolan.
Var du fortfarande gift då?
Jag var fortfarande gift.
Och din man tolererade, tyckte det var okej att du utbildade dig?
Han, alltså det är lite saker som har bidragit till att jag tror att han lämnade mig lite i fred där. Och för han förstod att det var min största dröm och jag min äldsta son då var 12 tror jag och den andra var 3 år och min yngsta var 2 år tror jag det var.
Ja, för om man pluggar med barn så måste man ju lite uppbackning från sin familj.
Nej, jag fick ingen uppbackning från barnens pappa. Jag var fortfarande tvungen att ta hand om hushållssysslorna. Han jobbade så mycket så han var knappast hemma.
Var det lätt för honom att få jobb?
Nej, det var det. Han jobbade inom restaurangbranschen. Och vid det då så var det väldigt svårt. Alltså han var borta väldigt mycket. Så att det var jag som uppfostrade barnen.
Mm. Men var det inte ett hot för honom att du höll på med sådana frågor? Måste inte han ha känt att du är intresserad av de här frågorna?
Jag tror inte han förstod
att
vilket hot det skulle kunna bli. Utan det var liksom mer att... Jag tror att han var lite stolt också över att jag var att jag ändå skilde mig åt lite från de andra turkiska kvinnorna. För att många gånger när vi samlades bland landsmän så var det väldigt mycket respekt jag fick av turkiska män i släkten. För att jag kunde aktiebolag, alltså jag kunde allt det här som de behövde information om. Och jag bröt också lite det här mönstret om att vi skulle sitta i köket medan männen skulle sitta i vardagsrummet och kvinnorna passade upp. Så att många gånger så sa jag att nej, jag tänker inte sitta här. Jag sätter mig i vardagsrummet. Vilket ledde till att många kvinnor började också sitta där.
Ja,
så att jag har ju också...
Du har vågat göra hela den grejen också.
Ja, så att jag är en krigare och jag har krigat hela mitt liv.
Vet du vad, nu har det gått ytterligare en halvtimme. Det här vi skulle kunna prata i... Hur många timmar till? Men programmet ska bara vara en halvtimme här. För att annars jag tycker så här, nästa program så böjde. Så får vi berätta lite mer om olika saker som hänt i ditt liv. Därför att du skilde dig sen.
Ja.
Och du har gjort hela den här resan när det gäller din utbildning. Och det du sysslar med idag. Som vi har nämnt lite grann i olika grejer. Så jag tycker vi gör till program där vi kanske...
Pratar om tiden efter.
Ja, och liksom din... Alltså hur du kunde resa dig, för att någonstans var du fortfarande kvar i din hederskultur när du gick in i socialhögskolan.
Ja,
det var jag. Och sen kom du ur socialhögskolan och så gjorde du någonting. Du vågade bryta.
Jag bröt.
Ja. Innebär det då att du inte längre har din familj? Tog de avstånd från dig?
Det är en lång historia.
Ja, och... Så det kanske vi kan ta nästa program.
Ja.
Det är det vi ska ta nästa program, så att de förstår att de måste lyssna på nästa program som handlar... om Zübeyde Demirös. Säg ditt efternamn.
Demirös.
Ja, Demirös. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och ni lyssnar på Radio Tyresö på 91,4. Så fortsätt lyssna på den här väldigt intressanta historien. För den kommer komma när det här programmet har hörts klart på Tyresö närradio. På återhörande.